Sidan 75. Kapitel 8. Att separera ämnen. Mål. När du arbetat med detta kapitel ska du kunna ge exempel på olika metoder för att separera, dela upp ämnen i blandningar. Hur man kan skilja grädden från mjölk. Hur man kan dela upp två vätskor med olika kokpunkt. Hur man kan få drickbart vatten ur havsvatten. Förklara hur dialys fungerar. Bildtext. Fundera. Varifrån kommer saltet i de vita högarna? Sidan 76. Några separationsmetoder. De flesta ämnen är blandningar. Ofta vill man bara ta vara på någon beståndsdel i en blandning. Att kunna separera, dela upp ämnena i blandningar är därför en av kemistens viktigaste uppgifter. I det här kapitlet ska vi titta på de vanligaste separationsmetoderna. Några av dem har du säkert träffat på hemma. Sedimentering. För att bli av med det fasta ämnet i en uppslamning kan man låta slamningen stå tills det fasta ämnet sjunkit till botten. Ämnet har sedimenterat. Det går sedan att försiktigt hälla bort vätskan. Många floder innehåller uppslamningar av sand och lera. Där floden rinner ut i havet sjunker sanden och leran till botten, sedimenterar och bildar ett delta. Övre bildtext i tre delar. Uppslamning av kalk i vatten. En liten mängd kalk löses i vattnet och vi får kalkvatten. Resten av kalken löses inte utan svävar omkring i vattnet. Kalken har sjunkit till botten, den har sedimenterat. Kalkvattnet kan nu försiktigt hällas över i en annan bägare. Detta kallas att dekantera blandningen. Nedre bildtext. I de ljusa områdena i vattnet har sand, lera och annat material som floden fört med sig sedimenterat. Sidan 77. Filtrering. Ett av de vanligaste sätten att skilja ett fast ämne från en vätska använder ni hemma varje dag om ni brygger kaffe. Där skiljer ni det uppslammade kaffepulvret från det upplösta med hjälp av ett filtrerpapper. I pappret finns hål som släpper igenom de små upplösta partiklarna men stoppar de större partiklarna som inte är lösta i vattnet. En tepåse fungerar på samma sätt. Centrifugering. Om du åkt karusell med hög fart har du nog känt kraften som pressar dig utåt. Denna karusellkraft kan man utnyttja för att separera ämnen. När tvättmaskinen centrifugerar snurrar tvättrumman med stor hastighet varvid vattnet i de blöta kläderna pressas ut genom små hål i trumman. På liknande sätt kan man skilja de fasta ämnena från vätskan i en uppslamning. Man låter snedställda provrör med uppslamningen rotera mycket snabbt. De fasta partiklarna som är tyngst slungas mot botten i provrören. Efter centrifugeringen kan man hälla av vätskan. När man tar blodprov behandlas blodet också i en centrifug på ett laboratorium. Blodet delas då upp i sina beståndsdelar, röda och vita blodkroppar, blodplasma och blodplättar som lägger sig i olika skikt. På så sätt kan man undersöka de olika beståndsdelarna var för sig. För att skilja ut fettkulorna som håller sig svävande i mjölk använder man centrifugering. Vid centrifugeringen delas mjölken upp i grädde som innehåller fettkulorna och skummjölk som till största delen är vatten. Skummjölken är tyngst och grädden lättast. I grädden finns fettet som man tillverkar smör av. Övre bildtext. I filtrerpappret fastnar alla ämnen som inte är upplösta i vattnet. Mitten bildtext. Före centrifugering, efter centrifugering. Nedre bildtext. En centrifug roterar väldigt snabbt och kan på så sätt dela upp ett blodprov i dess olika beståndsdelar. Sidan 78. Gustav de Laval och separatorn. Om obehandlad mjölk, till exempel gammaldags mjölk, får stå någon dag delar mjölken upp sig i grädde, mjölkfett och skummjölk. Grädden som är lättast samlas längst upp i mjölkkärlet och den tyngre skummjölken längst ner. År 1878 tillverkade svensken Gustav de Laval, 1845-1913, en centrifug som kallas separator. Den kom att betyda mycket för mejeriindustrin. Med hjälp av separatorn blev det möjligt att mer effektivt skilja grädden ur mjölken och därmed kunna framställa smör i stor skala. Destillation. Om man vill få fram rent vatten ur en vattenlösning sker detta ofta genom destillation. Vattenlösningen upphettas då till kokning varvid vattenmolekylerna ger sig iväg och blir vattenånga. Det upplösta ämnet stannar kvar. Vattenångan leds in i en kylare där ångan kondenserar och blir vatten på nytt. Vattnet man då får är helt rent och kallas destillerat vatten. I vissa länder där man har ont om sötvatten avsaltar man havsvatten genom destillation. Det går emellertid åt mycket värmeenergi för att få havsvattnet att koka och metoden är därför dyr. Genom destillation kan man också skilja vätskor som har olika kokpunkter. Vid spritframställning kokar man en blandning av etanol och vatten som man fått vid jäsning av till exempel potatis eller säd. Ren etanol kokar vid 79 grader Celsius och rent vatten vid 100 grader Celsius. Etanolmolekylerna har därför lättare att lämna lösningen än vad vattenmolekylerna har. När lösningen av etanol och vatten kokar är det därför mest etanolmolekyler som lämnar lösningen som ånga. Ångan leds in i en kylare där etanolångan kondenserar och blir vätska på nytt. Råolja är en blandning av många vätskor. Genom att vätskorna har olika kokpunkter kan man skilja dem åt genom destillation och få fram bland annat bensin, fotogen och dieselolja. Mer om detta kan du läsa på sidan 148. Utvinning av syre, kväve och argon ur luften sker genom destillation av flytande luft. När luften kylts ner och blivit flytande kokar i turordning kväve vid minus 196 grader Celsius, argon vid minus 186 grader Celsius och syre vid minus 183 grader Celsius. Övre bildtext. I början av 1900-talet var sådana här handdrivna separatorer vanliga på lantgårdarna. Nedre bildtext. Skotsk destillationsanläggning för framställning av whisky. Sidan 79. Övre bildtext. En enkel destillationsapparat. Vattenlösning, vattenånga, kylvatten ut. I kylaren kondenserar vattenångan, kylvatten in, destillerat vatten. Indunstning. Försöker du filtrera en lösning rinner det upplösta ämnet genom hålen i filtrerpappret eftersom de upplösta partiklarna är så små. Låter vi däremot vattenlösningen stå avdunstar vattnet så småningom. Det är endast vattenmolekylerna vid ytan som ger sig iväg ut i luften vid avdunstningen och lösningen blir därför allt mer koncentrerad. Till sist får vi kvar det upplösta ämnet som kristaller. Den här metoden att skilja ett upplöst ämne från vattnet kallas indunstning. Man kan få indunstningen att ske snabbare om man värmer eller kokar lösningen. När man utvinner salt ur havsvatten i länder med varmt klimat stänger man in havsvatten i bassänger som kallas saliner. I den starka värmen avdunstar vattnet snabbt och man kan skrapa ihop saltet som bildats. Nedre bildtext. Stora mängder av det salt vi använder utvinns ur havsvatten. Sidan 80. Extraktion. Råvaran till många av våra livsmedel kommer från oljeväxterna. Den mest odlade oljeväxten i Sverige är raps. När man skördar rapsen tar man tillvara fröna som innehåller rapsolja. Först pressas en del av oljan ut ur fröna. För att skilja ut den sista oljan ur fröna behandlas dessa med hexan, en bensinliknande vätska som löser oljan men inte fröskalen. Metoden kallas extraktion. Oljan skiljs sedan från hexan genom destillation eftersom de båda vätskorna har olika kokpunkter. Av rapsoljan tillverkar man bland annat margarin och matoljor. Genom att blanda rapsolja med alkoholen metanol får man ett biobränsle, rapsmetylester, RME, som är miljövänligare än dieselolja som framställs av råolja. När du brygger kaffe löser det varma vattnet ut smakämnena ur kaffebönorna. Detta är också exempel på en extraktion. På liknande sätt extraherar man smakämnena i te ur teblad. När man utvinner socker ur sockerbetor hackas först betan i strimlor som sedan behandlas med varmt vatten. På så sätt extraheras sockret ur sockerbetan. Sockerlösningen som erhålls vid extraktionen innehåller 13-14% socker. Sidan 81. Utblick. Parfymtillverkning. Många växter kan tillverka oljaktiga och väldoftande vätskor som kallas eteriska oljor. De utvinns oftast ur frukter och blommor genom någon av separationsmetoderna destillation eller extraktion. Rosenolja, lavendelolja och jasminolja är exempel på några vanliga oljor som utvinns ur blommor. För att till exempel få fram 1 gram rosenolja går det åt mer än 2000 rosenblad. Vid en destillation låter man vattenånga strömma genom blombladen varvid doftämnena i bladen löses ut. När man sedan kyler ner den heta ångan får man 2 vätskeskikt, ett övre med den lättare blomoljan och ett nedre med vatten eftersom oljan inte löses i vatten. Vid en extraktion löser man ut oljan ur blombladen med ett lösningsmedel som hexan, bensinliknande vätska eller etanol. Den erhållna lösningen destilleras sedan för att skilja lösningsmedlet från blomoljan. Parfymer innehåller blandningar av många olika oljor. En av de viktigaste personerna vid parfymtillverkning är parfymören som har till uppgift att blanda olika parfymoljor till en väldoftande parfym. Ren parfymolja har alldeles för stark lukt och måste därför spädas ut med en blandning av etanol och vatten. Parfymer har olika namn efter hur mycket ren parfymolja de innehåller. Parfymextrakt, cirka 25% parfymolja. Eau de parfum, cirka 15% parfymolja. Eau de toilette, cirka 10% parfymolja. Eau de cologne, cirka 4% parfymolja. De parfymer som framställts av eteriska oljor är dyra, medan parfymer med syntetiskt framställda doftämnen är billigare. Bildtext. I Provence i södra Frankrike finns stora lavendelfält för framställning av lavendelolja. Sidan 82. Kromatografi. Detta är en metod som har stor betydelse när det gäller att skilja ut beståndsdelarna i lösningar och gasblandningar. Ordet kromatografi kommer från grekiskan och betyder ungefär att skriva med färg. Vi ska visa metoden genom ett enkelt experiment som du själv kan göra. Med hjälp av en pipett sätter du en droppe grön hushållsfärg i mitten på ett filtrerpapper. När färgen får torka droppar du vatten på färgfläcken. Vattnet sugs upp av pappret och drar med sig färgen som delar upp sig i en gul och en blå beståndsdel. Förklaringen till att den gröna färgen delas upp är att den gula och den blå färgen binds olika lätt till filtrerpappret. När inte vatten fungerar som lösningsmedel för en blandning kan man använda andra lösningsmedel som T-röd eller aceton. På laboratorier använder man ofta långa rör som fylls med något lämpligt ämne. Lösningen eller gasblandningen som man ska dela upp i sina beståndsdelar får passera genom röret. De olika ämnena i blandningen fäster olika lätt vid ämnet i röret och skiljs på så sätt från varandra. Dialys. I kroppen bildas ständigt onyttiga avfallsämnen som vi måste bli av med. Detta sköter njurarna, kroppens reningsverk, normalt om genom att ur blodet filtrera bort de onyttiga ämnena. De lämnar sedan kroppen genom urinen. Om njurarna slutar att fungera finns det ofta bara en utväg, den konstgjorda njuren. Den konstgjorda njuren består av ett filter vars väggar är en hinna med mycket små hål, porer. Filtret är nedsänkt i en vätska. Avfallsämnena består av små partiklar och kan passera porerna i hinnan, medan till exempel blodproppar och äggviteämnen består av större partiklar som stannar kvar i filtret. Metoden att använda en hinna med porer som släpper igenom små partiklar men stänger ute stora partiklar kallas dialys. Dialysmetoden kan också användas på människor med friska njurar vid plötslig förgiftning. Övre bildtext. Grön färg har delats upp i gul och blå färg. Nedre bildtext. Vid en dialysbehandling får patienten sitt blod renat från skadliga avfallsämnen, till exempel urinämne, med hjälp av en dialysapparat. Behandlingen med den konstgjorda njuren tar ungefär 4 timmar.